Hej och välkomna till avsnitt 1237 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Jag driver tillsammans med Tim Borgqvist YouTube-kanalen Situation USA. Tidigare idag så gjorde vi ett avsnitt om Netflix-serien The American West. Här spelar jag det avsnittet då jag finner serien mycket intressant. Så ett avsnitt från Situation USA med mig och Tim Borgqvist om Vilda Västern. Varmt välkomna! Hej allihopa, mitt namn är Ronny Berggren och det här är avsnitt 12 av Situation USA med mig och med min kollega Tim Borgqvist. Och god dag Tim.
Howdy boys and girls. Här är det lite cowboysar inledning på det här avsnittet som ni snart ska bli varse. Eller hur Ronny?
Ja, det stämmer. Det är ju så här att du har tipsat mig om en helt fantastisk serie som går på Netflix. Det är AMC som har gjort den och den heter The American West. Och det är en, man brukar kalla sånt här för en dokumentärserie. Och inte dokumentär utan en dokumentärfilmserie så att säga. Alltså det är en spelfilm samtidigt som det är liksom en dokumentär. Så att en väldigt spännande serie på 7 eller 8 avsnitt tror jag att det var i alla fall. Och den handlar om Vilda Västern, den här spännande eran. Och vi ska i det här avsnittet berätta lite om den serien. Och jag kan redan nu säga att det är en rejäl spoilervarning. Nu är det här historiska händelser vi kommer att berätta om så att det kanske inte gör så mycket. Men likväl, alltså, om man inte kan något utan vill se den här serien i sig själv så spoilervarning utfärdas här. Vi kommer att gå in på många detaljer. Men The American West ska vi prata om idag. Men ja, jag tänkte först Tim, alltså, vi kan börja med att prata lite grann. Vilda Västern är ju någonting som, det är inget som man upptäckte idag direkt utan... Det är något som har fascinerat i hela, ja, under hela 1900-talet. Jag menar, när jag växte upp så växte jag upp med västernfilmer. Gjorde du också det?
Ja, det kan man ju lugnt säga. Farsan var ju väldigt inne på västernfilmer. Och allt från tv-serier också som McKayen till exempel som vi pratade lite om innan. Och även om det inte är en vilda västernserie så Dallas är ju min favoritserie. Det är många som känner till. Jag bland annat fått den här hästsaden här, saden med lilla diamanten där, eller på att säga. Den är väl fake. Men jag fick den av J.R. Ewing, av Larry Hagman på South Fork i Dallas. Jag var med där som statist kan man säga på ett par avsnitt. Bland annat en rodeo och det var väldigt mycket cowboysar där. Så allt från gamla filmer till Dallas McCahan och jag tittar just nu på en Clint Eastwood-västern faktiskt också på Netflix. Så att när vi hittade den här serien och när vi pratade om den du och jag så var det ju Robert Redford bland annat som har gjort den och det gjorde mig intresserad och ja, vi har mycket att berätta men vi kan ju försöka undvika de mest spännande sekvenserna och mest berätta lite grann för folk om vad den handlar om och lite historiskt perspektiv och annat och så kommer vi in lite på Trump och valet och så på slutet sen.
Men jag måste fråga, alltså, du har alltså varit statist i Dallas. Syns du på film? Alltså i någon filmsekvens, i något avsnitt eller?
Alltså jag hade ju önskat att jag kunde peka ut ett exakt avsnitt. Men jag vet ju vilka avsnitt det var. Jag var där 89, det var alltså året innan det lades ner. Det började 78 i USA, kom 81 till Sverige tror jag. Lades ner 90 efter 13 säsonger, 356 avsnitt. En förfilm, 4 efterfilmer. Jag kan nog de där avsnitten rätt så utan till. Men när man sitter där på en läktare och Bobby Ewing då och Ray då, Krebs och de andra kommer in där både på hästar och på tjurar. Så är det så häftigt att se alla vakter runt omkring. Larry Hagman gick runt och drack champagne hela tiden. Och så ser man ju då att det är statisterna som hoppar på tjurarna och hästarna. Och sen slänger sig Bobby där i gruset och så upp och så... trickfilm om det är väldigt nice. Så, nej, jag kan inte peka ut ett avsnitt men jag vet när jag ser att det är någonstans att jag...
Ja, spännande. Men alltså är det, jag måste ställa en fråga till då för det är så spännande det här. Alltså är det, hur fungerar en sån här filminspelning? Nu var Dallas en tv-serie men alltså är det, det är jättemånga statister och det är jättestora filmteam. Är det som man föreställer sig liksom om man aldrig har varit på plats? Jättestort och pampigt.
Ja, det kan man nog säga. I det här fallet så var det ju slutet på Dallas eran som jag var där. Och vi kom ju dit som turister, jag och en kompis, och råkade mer eller mindre hamna på en folla kan man säga, där man fick anmäla sig om man ville vara med som statist. Och sen fick man ju då stå i kö Det var lite, det var inte så mycket vakter, det var rätt öppet, men det var ju de här trästaketen och gräsmattorna. Man gick förbi stallarna, man kom fram och så blev man ledd in, och sen var det då liksom, du vet, quiet, quiet, och så var det då liksom take, och sen var det cut, och alla skulle applådera, och stod folk framför med skyltar: nu kan ni snacka och sorla, nu ska ni vara tysta, nu kan ni applådera. Men det var väldigt simpelt och enkelt på den tiden i alla fall, men det var otroligt spännande, och man fick ju träffa alla liksom, Suellen och de som var med då sista åren. Så det var ju fest efteråt. Jag var med sen dagen efter på en Oil Barons Ball. Det var ju finare uppklätt inne, då var det champagne, och det var det bråk med Clifford och Jörg såklart, vem som skulle vara oljekungen i Dallas. Så att ja, det var väldigt professionellt, men enkelt och avspänt var det.
Spännande. Jag tänkte också berätta lite om mina såna här preferenser. Då, för jag nämnde McKayens, det var något man växte upp med där på när jag var barn på 80-talet, slutet av 80-talet och början av 90-talet, tror jag att det sändes på SVT. Jag tror att det var då jag såg det först då. Men McKayens var ju häftigt. Och McKayens handlar ju om den här familjen som reser. Jag tror att det här till och med börjar under inbördeskriget på 1860-talet. De vill flytta från östkusten, från kriget, och de vill flytta till västern och få ett bättre liv i Oregon eller något sånt där. Och för att komma dit så måste man genom alla de här vidsträckta skogarna och indianterritorium. Så att den handlar om det. En annan serie, eller två filmer som jag tyckte var jättehäftiga som barn också, eller som tonåring, det var Young Guns med Charlie Sheen, Emilio Estevez och Kiefer Sutherland och en del andra. Och de här filmerna handlar alltså om västernhjälten Billy the Kid. Han var ju en person som är en mördare, kallas han av vissa av andra en hjälte då. Och jag tyckte att de var jättefascinerande, för att det var så, vilda västernfilmer har ju en viss charm då, så att de tyckte jag var jättebra. Och så var det ju många sådana här Clinton-filmer man tyckte var häftiga också, Pale Rider, och även de här äldre filmerna, Den gode, den onde och fula och de här. Och så fanns det mycket serier man såg. Jag menar, jag såg High Chaparral, jag såg Bröderna Cartwright, jag såg Lilla huset på prärien, och allt det här handlar ju på något sätt om den här västerneran. Från slutet av 1860-talet till, ja, tills egentligen till år 1900, eller slutet av 1890-talet i alla fall. Så att nästan alla filmer man ser om västern utspelas ju i den här eran. Och det var det som fick mig att tycka att den här tv-serien var så intressant. Därför att när man ser filmer eller serier, då är det oftast en händelse. Man fattar att det här utspelas förmodligen lite efter inbördeskriget och innan 1900-talet. Men sen har man ingen riktig kontext. Jag tyckte styrkan med den här serien, det var att den gav alla de här filmerna man har sett, alla de här nostalgiska minnen av vilda västern. Det placerade det i en kontext, i en historisk, geografisk och en liksom kronologisk kontext. Håller du med om det, Tim?
Ja, jag blev helt hooked alltså. Direkt när jag såg den, och så såg jag då lite fusklapp här, för det är så många namn om, både om valet och Trump och nu det här också, så jag har fuskat lite. Men den är ju då gjord delvis, han som står bakom den är Robert Redford, en av mina favoriter. Den heter The West. Det är ju flera kända skådespelare som är narrators, alltså som talar kring serien, som berättar om sina erfarenheter. Det är till exempel Kiefer Sutherland, det är Burt Reynolds, det är Tom Selleck. Och de har ju varit med i olika westernfilmer, alla de. Det är därför de får vara med och prata en del. Och det handlar ju om kända personer då som har ett riktigt historiskt perspektiv. Som till exempel indianen Crazy Horse. Vi har ju då Jesse James såklart, Sitting Bull som du nämnde. Eller Billy the Kid nämnde du. Sitting Bull är då indianhövdingen där. Wyatt Earp är ju då, han var ju lite lagom cool. Han var ju inledningsvis en person som var lite sådär, han visste inte riktigt var han hörde hemma i livet. Sen blev han ju deputy sheriff, tror jag han blev. Och till slut blev han laglös och en mördare, och sen slutade med att han blev Hollywood-producent och kändis. Så att det händer väldigt mycket i den här serien. Vi kan ju gå in på hur du känner när du börjar se den. Men jag blev hooked direkt och såg alla 8 avsnitten på 2 dygn. Och tycker jag lärt mig väldigt mycket om amerikansk historia faktiskt. Den är gjord väldigt bra på det sättet. Och så det då att den tar ju upp ett val 1876. När president Grant då är så att säga på väg ut efter sina 2 perioder, 8 år, och då är det ett val mellan 2 stycken, och det är ju snarlikt det som händer nu fast på ett annat sätt mellan Trump och Biden.
Ja, verkligen. Nej, men så var det. Och jag menar, jag tycker att Alltså den här serien, den är, som jag sa, jag tycker att den sätter alltså hela den här vilda västern-eran i en stor kontext. Jag menar, jag har suttit och läst, jag sträcksåg också den här serien på 2 dagar och så var det helt så här, nu måste jag läsa mer. Så jag har suttit nu i ett dygn och läst på om indianhistoria och tittat på dokumentärer. Så jag tänkte bara dra lite kort lite grann, alltså det man måste veta för att förstå den här vilda västern-eran. För oftast är det så här, vi ser film, vi kanske läser böcker och tycker wow, häftigt, men vi har inte kontexten. Så kontexten är följande. På 1800-talet då, när USA hade blivit väl etablerat, så börjar den här expansionen mot väster, mot kusterna då, på västkusten. Och det var nybyggare som togs ut, och i mitten av 1800-talet så gjorde man det med häst och vagn primärt, och det var ganska farligt. Det fanns indianterritorium och man slöt, regeringen slöt fördrag med indianerna, men ibland så var det bråk, ibland så var det indianer som attackerade nybyggare och ibland så var det amerikanska generaler som svek avtalen och attackerade indianerna. Så det var verkligen från båda håll där. Och, men man liksom, fronten då, den amerikanska fronten, expansionen västerut, fortsatte alltid stegvis under 1850-talet. Och, sådär. Och indianerna som sådana, de hade ju levt där i tusentals år såklart. Men de hade under 1700-1800-talet blivit väldigt duktiga krigare. Därför att europeerna hade ju fört hästar till Amerika. Och indianerna, speciellt Sioux-indianerna och en del andra, de lärde sig att använda hästarna och kriga från hästarna. De hade tomahawker och stridsklubbor och såna saker. Liksom, så att de varit väldigt fruktade krigare. Och de kunde injaga skräck även i, liksom, inte bara i nybyggarna utan även i amerikansk militär. Så att det är lite bakgrunden då, den här expansionen västerut. Och sen kom det inbördeskriget 1860 eller 61 till 65 i alla fall. Och inbördeskriget, det var ju mellan norr och syd, om slaveriet. Det var liksom huvudfrågan i det hela. Republikanerna, nordstatspartiet, de var emot slaveriet, och demokraterna, sydstatspartiet, var för. Och det var en stor konflikt här. Och serien handlar ju ganska mycket om efterspelet av inbördeskriget. Men det som hände då i alla fall, alltså norr vann ju över syd. Men konsekvensen av kriget, det var ju att det var väldigt mycket laglöshet. Norr införde en hård ockupation av södern, som väldigt många sydstater motsatte sig. Fördelen var att slavarna var fria, svarta fick rösta och fick bli politiker och sådana saker. Men många i södern kände att nu är vi helt överkörda av liksom nordstatsregeringen. Och det fanns ju väldigt många krigsskärrade människor som hade blivit liksom traumatiserade, fått psykiska problem. Så laglösheten i Amerika ökade enormt efter inbördeskriget. Och en intressant sak som sades i serien, det var att innan 1870-talet då, så hade inget beväpnat bankrån någonsin gjorts i USA. Utan de här sakerna som vi helt associerar med västernfilmer, bankrån och sådana saker, det var efter inbördeskriget. Det var då den här laglösheten kom. Och det tyckte jag var liksom, wow, jätteintressant att det inte var så innan. Håller du med om det, Tim?
Ja, det var, och det var inga små bankrån de gjorde heller. Jesse James till exempel var ju då alltså, som jag förstår det, ganska ärrad av kriget och var ju väldigt besviken, och ja, han råkade ut för saker som gjorde att han hade ett stort agg till norr då. Och jag kommer inte exakt ihåg vad hans bror hette, om det var Frank, men när de inledde sina bankrån, det var ju mer eller mindre bara promenera in med picarolla och skjuta ett skott i taket och ta vad man ville ha. Och så var det under lång tid innan då sen lagen, the law, började jaga dem på olika sätt. Och det är det här, hur de planerade rånen, hur de gjorde bankrånen, hur de sen blev jagade, hur de ibland åkte fast, hur de lyckades rymma från de här ganska simpla fängelserna. Och det är ju den här riktiga historien som ligger till grund för, ja, jag ska säga de flesta, men för väldigt, väldigt många västernfilmer, det får man ju säga.
Mm. Och vi kan säga att Jesse James, som var från Missouri, och det var en delstat som hade varit på nordstaternas sida, om jag minns rätt nu, under inbördeskriget. Men väldigt många sydstatare levde i Missouri, så att det var väldigt många interna konflikter inom Missouris gränser, och där utövade Jesse James terror mot de här som sympatiserade med unionen med norr. Och hans vilken hosta jag fick här. Hans bankrån och liknande, de gjorde honom legendarisk. Det fanns också en tidningsman i Missouri som jag har glömt namnet på nu, men han började skriva positivt om Jesse James och bygga upp det här ryktet att wow, Jesse James är söderns hjälte och sådär. Så att Jesse James, trots att han var en bankrånare, han var en mördare också, så fick han någon slags aura av hjältestatus, i synnerhet i södern. Och det här gjorde att väldigt många sydstater kände att wow, vi kan göra en ny revolution mot norr därför att de förtrycker oss. Så att det har varit ett väldigt stort problem hos presidenten då, som heter Ulysses Grant, som då var en av nordstatssidans generaler, under den största generalen under inbördeskriget, och han blev president sen då. Och han fick ju problem med det här, med det som hände i södern, och då tänkte han, hur ska vi hantera det här? Samtidigt så fanns det problem där ute i västern. Hans lösning då, Ulysses Grants lösning, presidenten, det var att vi sätter igång med ett stort järnvägsprojekt för att komma ut i, liksom, komma till kusten, komma ut i västern och skicka nybyggarna dit. Lösningen för att hela såren från inbördeskriget är att erbjuda alla som vill ett nytt liv i västern, helt enkelt. Så att regeringen började finansiera det som kallades det Pacific Railroad, när man då byggde järnväg uppe i norr då, över landet, helt enkelt. Och för att koppla ihop, liksom, östkust och västkust. Och det här var på 1870-talet. Personen som skulle leda det här projektet att bygga järnvägen, han heter Thomas Durant. Det finns en annan tv-serie som heter Hell on Wheels som kom för typ 8 år sedan, tv-serie, som handlar om just det här byggprojektet och som har Thomas Durant som fokus då. Och han fick leda projektet att bygga järnväg, men längs resans gång så mötte man på indianer som inte alls tyckte om att det kom liksom vita, eller att det kom liksom icke-indianer in i deras territorium, och de gjorde det de kunde för att stoppa den här invasionsvågen. Och vi kan komma ihåg att USA hade befunnit sig i ett krig egentligen i mer än 100 år mot indianerna, där man har liksom pressat västerut hela tiden då. Sen var indianerna ingen enhet, utan det var stammar mot stammar, och det är väldigt komplicerat. Men hur som helst, järnvägen gick åt det hållet. Men Thomas Durant, han blåste regeringen. Han hade tagit ut mycket mer betalt än han egentligen skulle göra. Och det ledde till en stor ekonomisk kris i USA som hette, det finns något namn på den här krisen, den stora krisen 1873 eller något sånt där. Så att det vart, USA fick sin första riktiga ekonomiska depression då, och landet vart helt lamslaget. Och det här satte Grant i en väldigt svår situation, därför att södern höll på att göra uppror igen. Det här är saker man inte vet egentligen. Och landet hamnade i ekonomisk kris, och det fanns också indianer som härjade på mycket som helst. Och Grant hade då försökt få ett fred med indianerna genom att ge dem området Black Hills i det som idag är South Dakota, och jag tror Wyoming också. Och indianerna, ledda av Sitting Bull och Crazy Horse, de gick med på det, relativt i alla fall, och de ville leva där i fred. Men då var det ju så här, att när den ekonomiska krisen kom så tänkte man, vad ska vi göra nu? Och av en händelse så hittade man guld i just Black Hills, där indianerna bodde. Och då ställs Grant inför ett val. Ska jag behålla freden som jag har kämpat med så länge för att få till stånd med indianerna? Eller ska vi bara ta guldet? Och han ville behålla freden. Men nybyggarna som var där ute, när de hörde om guld, de sprang dit och vaskade. Vissa var skjutna och vissa inte. Och den amerikanska opinionen vände sig helt. De var helt på nybyggarnas sida. Och även många i den amerikanska militären sa att det här är nonsens. Vi måste gå in, vi måste skydda nybyggarna. Och vi behöver guldet för att liksom få vår ekonomi på fötter igen. Och Grant, han hade det svårt. Det här var inget lätt val för honom. Men till slut sa han att okej, ge indianerna x antal månader på sig att förflytta sig, annars blir det krig. Och ja, det var krig. Och det var en del stora slag där. Slaget vid Little Bighorn tror jag det heter. Där general Custer, ganska känd general, fick storstyrk av Crazy Horse och en del andra. Och sen var det olika indiankrig då som USA till slut och vann. Och indiankrigen tog slut på 1870-talet ungefär då.
Ja, alltså det där var ju otroliga händelser egentligen. Det du var inne på där med Grant, det var ju att de tilldelades ett mindre område någon annanstans. Och det var ju det de inte ville. De ville ju vara där de hade blivit lovade att få vara. Och för att gå tillbaka, jag kan gå baklänges ju lite grann då. General Custer var ju en väldigt otrolig person egentligen. Han var ju flamboyant, heter det väl. Han hade ju ingen riktig uniformen sin gång. Han hade ju någon sorts pyjamas, höll jag på att säga, med massa grejer och fjädrar och hattar och halsdukar. Han var ju lite crazy kan man säga. Han borde vara Crazy Horse, men han var General Custer, och som sagt, han var tokig in i det sista. Men det var ju intressant också med Sitting Bull och Crazy Horse, hur de betedde sig och hur lugna de var. Jag menar, inledningsvis innan det här då, så godtog de den här freden. Och man läser än idag på Facebook, så sen som igår läste om någonting att folk tycker att vadå, liksom, varför ska man prata bra om indianerna och ge dem mer utrymme idag? de kan väl sitta i sina små reservat. De var ju vildar och de var också mördare och de var också krigiska. Ja, men det var ju faktiskt de som blev attackerade först och de vita kom till kontinenten och tog över. Så jag räknar väl som självförsvar det de gjorde i det stora hela, om man ska sammanfatta väldigt kort. Mm. Men, och sen tillbaka till det här med tågen som du nämnde där. Jaha, starta brasan om nu, det var ju bra. De gjorde ju de här bankrånen, Jesse James och flera andra såklart, många, många. Det fanns ju ett tillfälle där på en pub där Jesse James går in och erbjuder Billy the Kid att bli med i hans nya gäng. För Jesse James, han klarar inte av familjelivet och sånt som hans bror till slut gjorde. Och då blev det tågrån istället. Och de här stora tågrånen har ju också gjorts en mängd westernfilmer om. Jag har ju en favoritserie, om du kommer ihåg, Alias Smith & Jones med Kid Curry och vad det heter för någonting. Alla de där scenerna är fantastiska. Och de här namnen är återkommande. Billy the Kid, Crazy Horse, Sitting Bull, Jesse James, Wyatt Earp och flera andra. De är återkommande, de här namnen. Det har gjorts mängder med filmer om Jesse James till exempel. Men ja, vi kan fortsätta där historiskt då. Då blev det ju mer att de vita tog över och det byggdes upp fler städer, det blev fler sheriffer, det blev så kallat mer lagar som trädde i kraft. Men det var ju inga direkt lagar som de brydde sig mycket om i början. By the way, de här Lakota-indianerna då, Dakota, alltså det finns en annan serie som jag rekommenderar i 3 säsonger. Av en otroligt bra westernserie. Och de nämner inte serien, men de nämner staden i den här dokumentären. Deadwood ligger där i Dakota, North eller South, vet jag inte. Men den westernserien Dakota, 3 säsonger med Ian McShane i huvudrollen. Han är en engelsk skådespelare som även var med i Dallas och var tillsammans med Sue Ellen där ett tag.
Just det, ja. Nej, men då har vi berättat lite grann om den här konflikten som fanns även efter inbördeskriget mellan norr och syd. Den fortsatte och den vart inte lättare. Och du var inne på det här presidentvalet, Tim, 1876. Och det var då mellan republikanen Rutherford Hayes och en demokrat från södern då, som heter Martin Tilden, tror han hette. Och han från södern, han ville såklart värna, eller han var emot rekonstruktionen. Och återigen, rekonstruktionen, det var ju det här som infördes efter inbördeskriget när norr ockuperade södern för att påtvinga dem att låta svarta bli fria och leva i frihet och sådana saker. Så att det vart bättre för svarta tack vare norr och tack vare nordstaternas militära ockupation. Sydstaterna motsatte sig bestämt. Och man såg sitt hopp då 1876 i det presidentvalet. För om Tilden vann, då skulle man på något sätt kunna driva sin egen politik och avskaffa den politik som Abraham Lincoln och hans efterföljare hade infört. Och det var så här då, att det här valet vart kusligt jämnt, valet 1876. Och ja, kan du berätta något mer om det, Tim, eller ska jag ta det, eller vad tycker du?
Nej, du kan gärna fortsätta där. Jag minns i alla fall att landet var uppdelat 50-50. Det var mycket tjafs mellan folk, vem man stötte, vem man höll på. Det var ju mycket valfusk, nämnde de, och så vidare. Så det var det jag menade tidigare, att det här med att landet var delat och att man höll på 2 olika kandidater och att det var valfusk. Det var de bitarna lite grann jag tyckte jag kände igen från ett val. Jaha, är det nu 2020? Ja, just det, var det jag menade.
Ja. Ja, precis. Och jag menar, det som var så intressant med det här valet, och det var att det var så jämnt att till slut så träffades kandidaterna, de olika kandidatteamen, och så gjorde man en kompromiss. Och då sa demokraten så här till slut: okej, Rutherford Ford Hayes, du får bli president, men du får bara bli det mot ett löfte. Och det är att du avslutar rekonstruktionen och du drar bort nordstatstrupperna från södern. Vill du inte det så kommer du inte få bli president. Och Rutherford Hayes, han var ju republikan och de var väldigt måna om att abolitionismen skulle slutföras. Alltså att slaveriet totalt skulle avskaffas och att svarta skulle få riktiga medborgerliga rättigheter. Men nu var det så jämnt att man insåg att man hade inget val. Så att Rutherford Hayes, han var president i USA 1876, 77 antar jag att han instors. Och han uppfyllde det här löftet. Han avbröt rekonstruktionen i södern och han drog tillbaka nordstatstrupperna. Och det innebar helt enkelt att då kunde Ku Klux Klan skapas och resa sig. Söderns rasister kunde ta makten igen. Svarta pushades ut som tidigare hade fått behålla politiska ämbeten. Och det uppstod en enorm segregation i södern. Svarta började lynchas och sådana saker. Så att man gick tillbaka. Man hade 10 år där, ungefär 15 år med relativt ganska bra förhållande för svarta. Och det avblåstes nu och det skulle dröja nästan 100 år till 60-talet innan liksom man på nytt på allvar började kunna ta itu med det här igen i sydstaterna. Så att det var verkligen en tillbakagång för svarta i södern. Men det gjorde också att republikanerna behöll makten och... Man kan nog tänka, man tänker ju ofta väldigt svartvit att södern är de goda och nordstaterna är de onda. Och i förhållande till svarta och i förhållande till slaveriet så var det ju så såklart. Men däremot, jag menar, det fanns väldigt många liksom utsatta vanliga vita i södern som fick enorma problem av den här ockupationen. Jesse James familj till exempel. Och som på ett sätt rättmätigt ändå agerade och liksom, tyckte att det här är fel. Samtidigt som de såklart hade gjort massa saker. Och likväl, de här krigen mot indianerna, ledda av Custer och de här, det var inte sydstatare, utan det var nordstatsarmén, generalerna som hade varit på unionens sida för att bekämpa slaveriet. Och sen körde de riktigt hårt förda metoder mot indianerna med total warfare, med general Sherman och de här som massutrotare, liksom inte bara krigare utan barn och kvinnor och såna saker. Så att, en komplex historia. Och sen tänkte jag förknyta säcken samman lite grann, för det här sätter ju den här kontexten som jag och Tim vill ge nu då. Det här med Billy the Kid, det utspelades i Mexiko. Sen har vi Wyatt Earp i Arizona. Och den delen av USA, där var det ju boskapshandel det handlade om. I norr var det att bygga tåg och industrier och sådana saker. Och nybyggare som flyttade västerut. I södern då var det den här konflikten, rekonstruktionen och liksom osämjorna från inbördeskriget. Medan i västern, södra västern då, Texas och liksom de delstaterna, då var det, eller framförallt Arizona och New Mexico, då var det mer boskap. Det var den nya stora industrin. Bufflarna och sånt här hade tyvärr blivit ihjälskjutna. Det var också ett amerikanskt projekt som du kanske kan ta upp lite mer om sen, Tim. Men boskapshandel var den stora grejen, så att det uppstod boskapsbaroner som kunde, man hade alltid handlat boskap med Mexiko, men nu kunde man ju sälja och skicka med tåg till östkusten och sälja liksom nötkött, jättedyrt i New York till exempel, medan det kostade liksom bara $10 kanske in i Mexiko kunde man sälja för 40 i New York, och det gick att göra det tack vare tågen, så att boskapshandeln var väldigt stor, och det var det som skapade den här cowboykulturen med cowboyhattar och cowboys med lasson och såna saker, och det är också intressant att veta den kontexten.
Ja, precis, jag kan ju nämna bara kort i det sammanhanget att amerikanska armén där, vem som gav orden minns jag inte, men ett sätt att få bort indianerna och trycka ner dem totalt, det var ju att utlysa fri jakt på bufflarna. Jag hörde någonstans att det fanns mellan 6 och 10 miljoner bufflar. Buffalos, Buffalo Bill. Jag menar, de använde ju de här djuren då, indianerna, till allt. Det var ju köttet för mat givetvis. Det var ju tarmar och intestines, alltså hela allt det till väskor och säckar och att behålla vatten i och så vidare. De använde ju pälsarna såklart i kläder och till att täta sina tipis och wigwams och allt vad det heter med. Och när det knappt fanns några tusen kvar så svalt de ju och fick pysa iväg. Och minns jag rätt så var det väl Sitting Bulls son någonting idag som var med här och talade i The West, den här Robert Redford-scen vi pratade om, och nämnde det, att hade de inte gett sig till slut och accepterat de här förhållandena med reservat så hade han inte levt idag, och det hade förmodligen knappt funnits en enda indian kvar. Så det finns ju en hel del reservat idag. Jag har många vänner som har kört omkring i USA och åkt in i reservat och levt där och varit där i veckor och hängt med dem och ställt frågor. Jag har varit själv i Florida, nära Tampa mitt i Florida. Jag kommer inte ihåg vad de hette där faktiskt, om det var Cheyenne eller något. Det finns en massa reservat i USA och de behandlas väl bättre och bättre tror jag i alla fall på sina håll idag än på den tiden. Men så historien finns ju där att de som lever idag, indianerna, de hade förmodligen inte funnits alls om de till slut inte hade accepterat. Alltså det var vissa indianer som ville fortsätta kriget in i döden. Och det var det jag menade, då hade ju verkligen alla förmodligen dött till slut.
Nej, men alltså det här med, vi kan stanna lite där och göra lite reflektioner. Det här med indiankrigen är intressanta. Dels kan vi säga att, jag menar, nu har det gått så lång tid av historien. Så att, jag menar, nu kan man försonas på något sätt. Och Donald Trump har ju drivit en väldigt bra politik för indianerna. Det är väldigt många indianer som har stött honom. Och även andra presidenter har börjat öppna upp för att vi måste behandla indianerna bättre. Ge dem större möjligheter i reservaten. Därför att de är ofta fattiga och det är inte helt lätt att svara. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man verkligen värnar indianernas historia och deras rätt till deras egna Alltså man kan ju driva liksom Mount Rushmore och det här, alltså som vissa pratar om, de här inom identitetsvänstern för att ge tillbaka. Liksom. Men liksom, indianerna måste få förvalta sin historia, det är ju av högsta vikt. Och det som hände helt enkelt, det var en tragedi. Sen har jag läst lite historia så här, och många menar helt enkelt att det som hände med indianerna, alltså USAs olika, ja, när man mördade hela olika indianstammar egentligen. Det hade egentligen förmodligen varit oundvikligt på sikt. Därför att det här var en konsekvens, inte primärt av politiska beslut, utan av det som skedde. Alltså vi ska komma ihåg att det var miljoner immigranter som kom till. Det var så, jag såg en dokumentär från 60-talet av NBC, såg jag. Där den här gamla skådespelaren Gary Cooper var med. Och han pratade om att det som hände, alltså när USA, amerikanerna, nybyggarna tog över västern. Det var den största massmigrationen sedan korstågen på 1000-talet som världshistorien någonsin har sett. Och när jag såg det så tänkte jag, vad händer här i Europa nu med liksom massinvandring? Men liksom, ja, det var en intressant parallell tycker jag. Men han berättade i alla fall att det som hände då, det var att det kom så många människor till Amerika som ville kolonisera och forma nya landområdena. Och det innebar helt enkelt att det fanns ingen plats. Den här konflikten var helt oundviklig. Så att i huvudsak så var det inte de politiska besluten, utan den här clashen hade hänt någon gång oavsett. Därför att nybyggarna ville leva där. Och indianerna ville också leva där. Det fanns liksom, det fanns inget sätt att komma bort från den här konflikten. Och någon gång så hade liksom, det var det som hände. Indianerna fördrevs under loppet av 100 år. Man brukar tala om de 60 åren i indiankrigen. Och indianernas stora mål, det var att hålla de vita borta och kunna behålla sitt land. Och det var helt omöjligt. Och den här omöjligheten, den var större än de politiska besluten. Så presidenterna, USAs president också, alltså de hade mest bara förhålla sig till att nu har vi en jättestor invandring. Hur ska vi förhålla oss till det här? Och de flesta historiker menar att i konflikten med indianerna så är USAs president över amerikanerna. Och då kommer han att välja att beskydda amerikanerna om det blir krig och stå på deras sida. Det är inte svårare än så. Så att vilken president som helst hade förmodligen gått i krig med indianerna, och där hade USA vunnit. För att de hade teknologin och de hade manskap, och det fanns liksom ingen chans för indianerna att överleva. Så att jag tycker att det var ganska intressant.
Ja, absolut. Då kan vi väl avsluta denna delen av avsnitt 12 av situationen i USA. Det här var verkligen en situation i USA. En väldigt stor situation. Med att då rekommendera den här serien. Den är på Netflix, den heter The West av Robert Redford. Och jag vill gärna lägga till Deadwood också. Den kan ni se om ni gillar western serien. Den är crazy, den är helt inte historisk på det sättet. Mer än att staden Deadwood finns. Och, ja, den är historisk på det sättet att staden Deadwood byggs upp enligt historien. Så det är ju en action western men med historiska paralleller. Ska vi smita in lite på det här valet nu då, 2020, Trump, och börja lite lätt med att säga att Trump har ju, precis som du nämnde Ronny där, alltså gjort väldigt mycket bra för indianerna i USA. Han har gjort väldigt mycket bra för svarta. Han har gjort väldigt mycket bra för Hispanics, alltså alla minoritetsgrupper. Han flyttar ju då, som en liten del i den här diskussionen då, ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Jag lägger till det för att just de här bitarna, som så många presidenter tidigare, Obama, Bush, Clinton etc. bakåt i tiden, har lovat att göra massa saker. Flera gånger i Vita huset har det ju varit olika indianstammar på besök. Fler och fler svarta har gått över till Trump. Jag tror att han fick väl närmare, det kanske 4% av svarta röster i år. Och 35% kanske av latino. Så det var en kraftig ökning från valet 2016. Så att vi har ju en president idag i Trump som faktiskt har gjort mycket för de här grupperna. Och idag befinner vi oss i en situation då där det finns en så kallad president-elect, Joe Biden. Och det händer ju extremt mycket här nu när det gäller de här bitarna. Vissa hoppas och tror att han ska vinna sina rättsliga processer så att han får sitta kvar. Vissa hoppas det säkert men tror på det inte, till exempel Brut Ronny. Jag vet inte heller om jag tror på det, men jag hoppas att jag tror. Men oavsett så har ju hans advokatteam nu och flera andra kanaler på YouTube. Det finns flera amerikansk-kinesiska kanaler. Vi har Newsmax som vi har talat om. Vi har ONA heter de, One News America. Vi har ju Right Side Broadcasting. Vi har fler och fler privatkanaler. Vi har Rubin Report. Vi har en mängd kanaler som bjuder in gäster. Och då pratar vi advokater, forskare och andra som går in på lagar och regler i de olika staterna då, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia, och tittar på hur ser situationen ut, var ligger vi, Vad krävs för att det ska komma till ett avslut i kongressen? Vad krävs för att det ska komma till ett avslut i högsta domstolen, Supreme Court? Och där menar ju Sidney Powell, Steve Bannon, Giuliani och en mängd andra att det ser bra ut nu plötsligt. Det har hänt saker i Georgia, det har hänt saker med Dominion. Dominion, det här företaget då, som är anklagat för massivt valfusk, har ju nu liksom lite grann åkt fast för att adresser har försvunnit, personal har försvunnit, chefer har försvunnit, kontor finns obemannade och tömda. Och de svarar inte på frågor gällande program och programmeringar och annat som är gjort alltså i Serbien, i Iran, i Ryssland och i Kina. Så att säga att det inte har förekommit valfusk där demokraterna har gjort allt för att vinna över Trump, det tror jag är fullständigt fel. För jag kan avsluta den här långa meningen med att säga att det finns inte en chans, det håller jag med Trump, att han skulle få 11 miljoner fler röster, närmare 74 miljoner nu, bekräftade lagliga röster, de flesta. Och att Biden, Joe Biden, Joe Obama, han kan inte ha fått 80 miljoner röster, liksom miljontals fler än Obama och Hillary på ett sånt sätt. I just de stater, i just de counties där han behövde dem för att knäcka Trump på natten på morgonkvisten den 4 november. Medan han står helt oberörd och ingenting har ändrats siffermässigt i staten han inte behövde vinna. Eller i counties han inte behövde vinna. Så att jag börjar tro på att det kan hända något. Vad tror du nu, Johan?
Jag tror fortfarande inte så. Jag skulle säga att mycket av det här är debunkat på andra håll. Men jag tänker, vi behöver inte diskutera det här i detalj just nu kanske. Vi har olika syn på det här. Men vad jag vill fokusera på, det är liksom Donald Trump som, vi stöder på Donald Trump ska sägas då, även om vi har en annan syn på kanske utgången i valet. Men däremot så, jag menar, det som är intressant med Donald Trump, vi har nu pratat om västern, vi har pratat om cowboys och den här vilda västernkulturen. Jag menar, jag tycker att det finns något riktigt inspirerande i det här. Man behöver inte ta ställning till liksom de moraliska handlingarna i sig, liksom varje enskilt avseende. Där vet vi att mycket fel gjordes av alla sidor. Men liksom just den här pionjärandan, vi är liksom fighters, vi slår tillbaka, vi är liksom, ingen får sätta sig på oss. Och så vi är liksom cowboyandan, vilda västernandan. Det är något inspirerande i det. Och det är därför man tittar på västernfilmer och fascineras. Och det är därför den här historien är så intressant. Och vi kan säga att västern, det var... Det var en skillnad, jag menar, kusterna, Philadelphia, New York, Washington, där var det ju liksom storstadsliv. De levde lugnt och trevligt, så att de läste ju tidningarna om Vilda Västern. Vilda Västern var inte på östkusten, utan det var ju längre in då, där frontlinjen gick då, the New Frontier och sådär. Men jag menar, det här är en tid som liksom på något sätt inspirerade hjältar och liksom self-made man. Och för att knyta samman då det med Trump, jag menar, jag tycker Trump har många av de här i mycket tycke positiva egenskaperna. Han är self-made man och han är en fighter och han är liksom... De är väldigt typiskt amerikanska dragen. Han har dem på ett positivt sätt.
Ja, den enda likheten jag kan få med Grant då, det är ju inledningsvis det du sa där, att Grant ville ju egentligen att det skulle vara fred. Han arbetade för det. Han ville att det skulle vara ett enat land och att de skulle vara fredliga med indianerna så att säga. Och jag tycker väl att det är ju det jag menar innan, att Trump har ju verkligen försökt göra det bättre för svarta, latinos och indianer genom sina program som ledde till extremt låg arbetslöshet och fler jobb skapade och det som vi har gått igenom i tidigare avsnitt. Så att ja, jag känner ju det i alla fall att jag hoppas på ett mirakel här. Det är ju så, vi tycker olika, ja, men det gör ju alla. Man ser på nätet en massa folk som tror och inte tror, men vi kan väl åtminstone komma tillbaka lite på det. Jag vet inte om du vill avsluta mer om västern och den här serien. Annars har jag några grejer jag vill ta upp när det gäller just, inte just valet, det är andra saker bortsett från vad man tror ska hända här nu. Men det finns en del nyheter som jag vill ta upp till de som tittar på vår kanal.
Ja, men det får du göra. Men jag tänkte fråga, håller du med om att, jag menar, Trump har de här positiva cowboy-egenskaperna? För jag tycker han har det. Jag menar, jag tycker inte att det är något negativt att vara liksom som Trump är eller som de här cowboys-personligheterna är, utan de är raka, de är pang på, de är tydliga, de vågar ta ställning när det behövs och sådana saker. Jag menar, det är någonting som vi saknar här i Europa. Och jag menar, det tycker jag Trump har. Håller du med om det bara?
Alltså helt 100%. Om det fanns fler än 100% skulle jag sagt 1000%. Men alltså, jag kan inte komma på någon. Kan du komma på någon annan person då? Eller ni och våra tittare och andra. Kan ni komma på någon annan person som har den styrkan, som har den kraften i sitt kämpande så att säga. Han sov ju lite, sägs det, 3-4 timmar per natt. Han är 74 år gammal. Han så att säga har ju en personlighet. Han kallas ju Mr. Teflon. Allt rinner av honom. Han är, kallas ju Super Trump liksom, för han corona. Han är frisk på 2 dagar. Alltså, det händer en massa kring honom som person. Sättet att prata på, sättet att bete sig, styrkan, makten, hans hunger för att liksom få igenom sin önskan, som inte alls bara är makt och egoistiskt, utan som är bra för många. Jag kan inte komma på en enda person som är, det finns en svensk person som jag nämnt innan, som är i mina ögon är lite mini-Trump. Och det är vår hockeyhövding här i Malmö, Percy Nilsson. Han var byggherre, precis som Trump. Hård, stor, lång. Fick igenom sina viljor, byggde, producera, gör saker än idag, trots att han är lite äldre. Men nej, jag håller med dig där. Trump är helt ett unikum. Jag kan inte komma på en enda person i hela världen som är exakt likadan som han är. Han är ensam i sitt slag och var. Om jag får jag rätta mig om jag har fel, jag kommer inte på honom.
Nej, men jag håller med. Och han är typiskt amerikansk, och det är det jag tycker är häftigt med Trump. Då, så att, ja. Men okej, jag slutar med de andra nyheterna du hade.
Ja, nyheter och nyheter. Jag kommer in på ett par grejer här jag vill nämna i alla fall. Jag hörde tidigt i morse här att Joe Obama, då, som han kallas nu, Joe Biden, han var på en vårdklinik igår. Och det sägs att han har knäckt till en vrist, eller sprainat en ankle som man säger. Så. Men ingen press fick vara där, ingen fick följa med på kliniken. Hans egna vaktpersonal och hans eget team fick inte gå ur bilarna, utan gick tydligen in med någon person som ledde in honom på den här kliniken. Och de spekulerade såklart i corona då, men det vet inte tusan. Men det var lite hemlighetsfullt så där i alla fall. Och jag hörde också att de sa att hans så kallade kontor för president-elect och hans program då framåt, att han har ringt en massa världsledare och sagt olika saker. Väldigt mycket är gjort nervöst, känns det som, för det finns inga riktiga lokaler. Det är gjort liksom med gardiner och det hänger sånt som kan plockas bort på 10 minuter, såg jag på ett par kanaler igår. Sen står vi där då med att de här 6 staterna är kontester. Vi står där att Sidney Powell har lämnat in en stämningsansökan, eller vad det kallas, på 30 punkter mot Georgia. Vi står i Pennsylvania med att domare har sagt att så här får det inte gå till, att man kan ändra lagar och regler hur som helst, och så ska de kontrollera det. Och ja, så det sägs att på fredag den här veckan ska vi få svar av, det ska komma nu under veckan, men fram till fredag ska Giuliani och Sidney Powell berätta vad chanserna är att de kommer så långt så att det finns chans att gå vidare. Eller om de då måste lägga ner och säga att nej, vi kan inte nå varken kongressen eller Supreme Court för ett avgörande, och då är det ju slut, va. Men Steve Bannon, som aldrig har fel, säger han själv då i alla fall. Han hävdar ju att det här är att det finns 4, 5, 6 vägar till en overturn, som det heter. Och då att ska vi se här vad jag tänkte på. Just det, Steve Bannon har pratat med Jenna Ellis då, som är en av Trumps närmaste advokater, och de menar på att om Pennsylvania faller den här veckan, som de hävdar att kan göras lagligt, och om det faller bort så många röster så att Pennsylvania kan utropas till Trump, då blir det en dominoeffekt, säger de, och då kommer stat efter stat att falla. Till och med så att Steve Bannon hävdar att alla stater kommer att falla, och det blir en landslide till Trump innan den 31 december. Jag bara säger vad jag läser och vad jag hör. Jag tror inte på allt, men jag håller på att Steve Bannon.
Ja, precis. Ja, jag önskar väl det också då. Men
ja. Ja, önskar måste man göra. Om man håller på Trump måste man i alla fall önska det. Sen om det är orealistiskt. Men kan inte du bara hjälpa mig och tittarna, Ronny? Du är mycket mer insatt i det här än vad jag är. Vad är det annars? Jag vet att vi pratade lite om det sist, men jag kommer inte ihåg. Vad är det annars som gör att alla de här människorna skulle kriga in i det sista? För det kan inte bara bero på att Trump betalar dem. De är rika, många av de här människorna själv. Giuliani behöver inte ens spänn. Är de hotade av Trump, tror du? Eller är det mer att de verkligen tror på det och kämpar åtminstone med programmet de har in i det sista?
Det är kanske en kombination, alltså jag vet ju inte exakt deras motiv, men däremot så är jag helt övertygad om att det här är helt lönlöst. Och domstolarna har avslagit det mesta redan, och mycket av det som tas upp, det är debankat av olika myndigheter och av olika, ja, människor som är insatta i det här. Och jag kan inte lägga ut det här i detalj just nu, men alltså det finns mycket, alltså nästan allt som Trump-teamet påstår, det är liksom, det kan man granska på detaljnivå och inse att ja, ni har fel, det var inte så där. Och när Giuliani har gått till för domstol och även där senast, jag tror att det blev överkört nu av en högre domare som sågade totalt, alltså min syn är helt enkelt att Trump-teamet säger en sak till kamerorna och de som inte är så insatta, de tycker att det här låter logiskt. Sen domstolarna tittar på detaljerna så bryter de ner och säger att det här stämmer ju inte, utan ni kommer med ett stort svepande argument att det fusk, men nu vill vi ha de konkreta bevisen, har ni dem? Och de erkänner ofta till och med, nej det har vi inte, till och med Giuliani gjorde det. Så att jag menar, jag tror att det är en stor process för att på något sätt hålla Trumps anhängarskara vid liv, och möjligtvis så kommer han ju kandidera 2024, och då tror jag han kommer gynnas av att hålla det här vid liv lite grann då, så att han kan vara the comeback kid och slå tillbaka mot Joe Biden då. Men ja, jag tror mer så helt enkelt. Men det här är ju en jättelång diskussion som man får ta liksom, kanske i ett annat sammanhang då. Men jag delar inte den synen, men det vet ni nog redan.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker det är intressant att följa det som du säger. Nu ska ju Trump då göra sådana här rallies, i alla fall sägs det, för Georgia. För de här två guvernörerna där. Eller om den ena är guvernör. Nu har jag tappat bort namnet igen här, men jag har det någonstans. Det kommer du på annars. Men
Purdue, de här två senatorerna alltså?
Ja, just det. Purdue och Loeffler. Mm. Och det är ju då så att de måste ju vinna åtminstone en av dem, jag tror jag räcker. De måste ju upp till 51 då i alla fall. Så att de har en stol minst mer i senaten för att behålla den. Så det kan vara lite jämvikt där och hålla tillbaks Biden-teamet och Kamala-teamet i viktiga avgörande frågor. Men ja, i alla fall kan jag avsluta det med lite uppmuntrande för de som då håller med om att, eller tycker och tror att det här ska gå att vända på. Steve Bannon sa så här, och det gjorde också, jag har glömt hennes namn, det är ingen som är med i teamet, det är, jo, Megyn Kelly som var på Fox. Hon nämnde samma sak, men kanske hade hört det här av Steve Bannon, att det är ju tänkt att de här små rättsliga processerna ska gå från mindre till lite högre, att de ska bli nekade av domare och domare, att de ska förlora de här små casen, och att det ska leda till att de åtminstone ska komma till Supreme Court eller till ett kongressavslut. Kommer inte bli det här läget, för då har ju Trump vunnit, så där är det ju inte alls. Men att det kan gå, att de går från förluster till små vinster till då upp till Supreme Court. Det är det som är deras mål enligt Silver. När man hör han säga det så känns det logiskt, för att jag tycker också det verkar så märkligt att han också skulle göra bort sig och totalt sen sitter där med getskägget i arslet. Men vi får väl se. Det händer i alla fall mycket den här veckan. Vi har de här kanalerna, Newsmax, men vi har de här Rightside som filmar allting live. Det ska ut och köras rallies. Det byggs upp nu ett stort nätverk i hela USA som heter Stop the Steal. Det är folk på gatorna i Kalifornien, Texas, New York, överallt går folk ut varenda helg. Och det är Trump-supporter som verkligen går man ur husen med flaggor och Trump-kläder och alltihopa och kör på liksom och hoppas på att det här ska bli någonting. Trump lirade ju golf nu i helgen igen och han smilade och han var lugn och han körde där med sin golfbil och röjde på, så att han ser inte direkt stressad ut i alla fall. Men som sagt, ett annorlunda avsnitt. Jag hoppas ni tyckte det var kul att få höra lite grann om The Wild Wild West från Cowboy Tim här. Och ja, vad kallar vi dig för? Sitting Bull Ronnie?
Jag är ju född i Indien, så ja, något sånt kanske. Crazy Ronnie, jag vet inte. Ja, nej, men vi rekommenderar den här serien, alltså The American West. Den finns på Netflix och den var jättebra. Vill du avsluta allra sist igen då, Tim, med att liksom säga något om kanalen och sådär?
Ja, jag vill säga som jag brukar. Vi är fortfarande fattiga, så att prenumerera där. Tryck på knappen där. Dela de här avsnitten. Kom med tips och idéer vad du vill att vi ska ta upp. Förutom just Trump som vi gjorde idag till exempel, lite här om historia och indianer och cowboysare. Och ni som inte har gjort det, vi tackar er andra som har gjort det. Vi håller på att ska göra en liten swish-grej här på vår skärm, hoppas vi så småningom. Men tills vidare kan jag väl stötta kanalen med ett litet bidrag. Bert Karlsson är miljonär och en mängd andra. Karl Norberg får in pengar, så att vi tänkte utveckla det. Titta här på swishen. Swish nummer enkelt, PayPal så ska vi fixa lite nya kameror. Jag behöver ju en ny backdrop på. Ja, vi måste ju utveckla situationen i USA helt enkelt. Vi tackar er som har stött och kommit in en del på Swish. Och vi hoppas att ni fortsätter följa kanalen, dela kanalen och ja, kommentera kommentatorsfältet med frågor och annat. Så tack för idag och happy Cowboy Monday.
Tack allihopa. Hej då. Det var avsnitt 1237 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.